Fredrik.
Ja.
Jag lyssnar på gamla avsnittet, förra veckans avsnitt.
Aha.
Det var så här, jag glömde ju säga en sak då.
Okej, berätta.
Det var ju det vi pratade om, krön. Vi hade årskrönika.
Ja.
Och det som jag har tänkt på är att krönika, det låter som en liten, liten fågel. Som så här, en liten krönika kom och satte sig på fönsterblecket och pickade på ett korn. Eller hur?
Nej.
En liten, liten krönika.
Nej, inte det.
En liten krönika.
Inte det minsta. Det är den minst häftiga årsjubileumet någonsin är, tror jag.
Du, där sa du någonting. Och vi ska, faktum är att det är ett år sedan nu.
Ja.
Vi kollade just det.
För typ 30 sekunder sedan.
Nej, men ja, precis. Det var ju den 14 vi började förra året.
Mm.
Och nu är det den 12 vi spelar in idag.
Mm.
Vilket innebär att det kommer ut den 13 och det är ju på en dag.
Ja,
liksom.
Precis.
Det är ju det här avsnittet som är årsjubileet. Ja. Och vi fick för oss att det var nästa avsnitt. Så därför, ja. Vi skulle ju ha fest, det skulle ju vara folk här. Det skulle ju vara liksom tårtor, tama älgar, dansande dvärgar och så här, jonglörer och hela skiten.
Precis, så här. Folk med trumpeter i bakgrunden och sådär. Men det blir inte det.
Nej, det blir inte det. Utan ni får hålla till godo med ett vanligt jävla avsnitt istället här.
Ja.
Och ja, men vi kan ju i alla fall klippa in en fanfar här kanske. Vi lyssnar på det.
Mm.
Ja!
Wow,
tack så mycket. Oj. Jag blir rörd alltså.
Ja, jätterörd.
Men ja, vem är det som sitter? Vilka är vi?
Vilka är vi? Vi har ju våra epitet som vissa älskar, andra hatar. Jag är då Fredrik Meseko, lätt hänryckt nördkulturskännare med rötter i det värmländska mörkret.
Vem är
du då?
Ja visst, jag är Mattias Hammarin. Hans Mattias Hammarin. Kort Hammarin då kanske. Och vad ska jag ha för epitet idag? Jag skulle kunna ha till exempel hypokondrisk vansinnespoppare med bräkande brytning kanske.
Mm, det låter bra.
Ja, det låter bra.
Allt det stämmer ju, så att det är ju en fördel.
Ja visst, herregud ja.
Ja.
Jaha, vilken vecka
har
det varit?
Ja, det har hänt massa små och stora grejer.
En liten men naggande god.
Precis, jag har undvikit alla dödsskjutningar och allting sånt den här veckan faktiskt. Jag har låtit det...
Okay.
Hålla sig borta. Sen hittade jag en jätteintressant artikel om hur man, vad man gjorde med konserverade lik för hur man gjorde
det...
Och det har jag tagit undan också. Jag har skitit det där den här gången.
Men okej, okay. Det låter ju annars som din så här...
Jag vet det, jag tog upp den och bara, det här är ju fantastiskt fascinerande. Hur de gjorde oljor av den jävla mumien de hade hittat förr i tiden, 1400-tal och sådär. Men jag bara, nej, det här
gjorde
får...
Vad fan? Nej, nu får du ta det.
Men vad fan, nej, men det var någon lista på massa... Vad man kunde göra med konserverade lik för. Och då fanns det någonting som hette typ kungens droppar. Som var någon slags hälsodryck då. Som egentligen var, jag vet inte, någon slags nermalda lik i vatten. Det är säkert.
Det är sånt där äckligt. Jag tänker på koncentrationslägen och gjorde tvål och sånt där äckligt. Och kuddar och hår.
Nej,
fy fan.
Jag har inte ens påläst om det här ordentligt. Utan jag bara skummat den här artikeln. Så att vi kan skita i det.
Äckligt och vansinnigt är det.
Ja.
Okej, men vi har kanske någon insändare.
Ja, men jag måste få en efterlysning först. Innan jag går på insändaren. För att jag samlar ju på spel. Och jag vill ha Chip and Dale 2 på NES. Om någon har Chip and Dale 2 på NES så får ni fan twittra till mig eller maila eller någonting.
Okej. Okay.
För att det finns i min hylla just nu, men våran vignettman Robbie Rudén, den äckliga apan, han vill ha tillbaka sitt exemplar.
Jaha, okej. Okay. Jag förstår.
Att,
ja.
Så att jag vill ha ett eget. Så att jag betalar.
Är det bra tvåan? Jag kommer bara ihåg att jag har spelat ettan tills fingrarna blöder. Liksom.
Ja, det är inte så bra. Det är ganska tråkigt tvåan.
Ja, men det är samlingen och sådär.
Ja, precis. Det är samlingen.
Ja, om ni har det så ge det till Fredrik. Eller köpa det.
Ja, sälj.
Ja. Okej, men på insändarna här.
Vi har en insändare av våran goda lyssnare Johan Larén.
Jaså, Larén?
Förra veckan pratade vi om det här med meme-porr.
Ja, just det.
Ikea-apan då, som skulle göras porrfilm om. Och
jag
så vidare.
Tror, jag lyssnade på det avsnittet, vilket jag alltid gör, för att se om vi sköter oss. Mm. Eller om det är något fel på ljudfilen. Mm. Så. Det är inte narcissism i det här fallet. Jo, lite kanske. Men i alla fall. Och då med det i åtanke så tänkte jag faktiskt på det, att vi använder samtliga uttal på det.
Ja, exakt.
Men meme och
det är för att ingen vet hur man ska uttala
memes.
Det.
Ja, nej.
Men Johan Larén vet. Ja. Han har nämligen skrivit så här: jag tänkte på hur du uttalar med mig i podden. Själv uttalar jag det meme efter en googling på det engelska uttalet jag gjorde för några år sedan. Dock har jag märkt att ingen förstår mig när jag säger meme. Så vad ska vi säga på svenska egentligen?
Är det ingen som förstår honom?
Nej.
Men så här säger de ju på utrikiska, då säger de meme alltså.
Ja.
Men
har du sett en skön meme? Det kan man ju inte säga till någon, för då
meme, det blir ju som en sån här meme-artist, tänker jag, vet, så här. De här svarta.
Ett meme, det är liksom en kort meme-föreställning då på.
Så då kanske, ja, ett meme liksom. En liten lätt så här. Nej men vad fan, då är det Memi då? Mimi, Memes.
Jag skulle gissa på att det faktiskt finns ett ordentligt uttal på det här, eftersom det inte är ett nytt påhitt. Det här är ju ingenting som har kommit i och med internet, utan det här är ju någonting som har funnits länge.
Ja.
Jag vet inte exakt vad det betyder, men det är ju någonting, det är ett begrepp som har funnits i många, 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 många år. Så att jag kan tänka mig att det finns något svenskt för det.
Ja, fast ja, det borde ju vara meme. Om det, ja, nu är så, resten av världen säger meme, så varför?
Ja, vi säger meme. Vi börjar med det nu. Nu är det meme.
Ja, ska vi göra så här? Vi, ja, säger det framöver.
Ja, okej, okay, ja, vi säger det.
Mm.
Jag har ju också, jag var ju på en jag gjorde en efterlysning förra veckan om det här med objektum sexuell porr.
Just det.
Och jag blev lite besviken, för vi har inte fått in så mycket om det, men förklaringen till det upptäckte jag nog igår när jag satt och letade lite efter det själv då. För jag tänkte så här: okej, okay, om inte våra lyssnare kan leverera objektum sexuell porr, då jävlar ska jag göra det.
Ja.
Så jag satte mig ner och liksom googlade och klickade upp en massa tabs och började läsa och sådär. Och jag tror att det svåra är att man inte hittar något, eller att det inte finns någonting, har att göra med att det finns ingen marknad. För att de få människorna i världen som är objektum sexuella och vet om det och har kopplats i samman på något sätt, de har så otroligt olika objektum sexualitet.
Ja.
Någon är kär i ett specifikt hus. Hon går inte runt hela tiden och kåt på alla hus, utan det är liksom ett hus.
Ja.
Twin Towers eller muren då, eller någonting sånt där. Någon annan är kär i ett modelltåg, exempelvis.
Ja.
Så att jag tror att det skulle vara väldigt svårt att göra porr för någonting som är så oerhört personligt. Det är inte bara här kommer ett par pattar, utan det är liksom exakt den här prylen är den. Det är inte, ja, vilken dator som helst, utan det är den datorn som står i hans hem. Det är det som är där, ja, får den känslomässiga kopplingen.
Ja, men det där stämmer nog faktiskt. Ja. Nu när du säger det, så var det väldigt så i dokumentären. Fast det var ju för sig någon brud där som var helt såld på alla möjliga såna här åkattraktioner. Hon som var tillsammans med karusellen där.
Ja, precis. Men man skulle ju inte kunna ge henne ett pennskrin, och så skulle hon låsa in sig på toaletten i flera veckor.
Nej, om de blir kåt av alla objekt i, precis, världen, då blir det väldigt ansträngande förmodligen.
Och sen är det ju så också att, vad jag har läst mig till, så vill de... Det finns någon förening eller någon grupp, eller vad fan man kan kalla det, för objektum sexuella då, som liksom håller kontakten med hela världen. Och de vill ju vara väldigt tydliga med att det handlar inte om att det är en fetisch. Det är ingenting som förstärker sexualiteten eller gör det möjligt, utan det här är liksom, det är det enda, ja, de funkar med. De hittar inte den kopplingen med andra människor, utan det är ett hus liksom.
Ja.
Det här huset är där jag får min känslomässiga och min sexuella, ja, feedback då liksom.
Ja.
Så att det är en jävla konstig grej, det är en väldigt speciell sak, men ja visst, man kan väl göra en sketch om det då i alla fall, objektum sexuell porr, eller vi ska inte göra det.
Men låt kan man ju göra.
Ja. Så att det verkar inte som att det finns, och även om det skulle finnas, så skulle de inte tjäna några pengar på porren, och då gör man ju inte porr. För att det bara är liksom 30 pers i världen som,
ja, nej. Fan, nej, men det har vi ju lösningen såklart. Ja. Vad därför? Ja. Okej, okay, ja.
Men det hade ju varit kul att se lite photoshops på.
Ja.
Något sexigt hus.
Vi hittar på något.
Hus i bikini som står. Men okej, okay, stora frågan den här veckan då. David Bowies nya.
Ja. Ja, just det. Det var ju faktiskt en jättestor nyhet.
Ja, ja, för de två människorna som inte känner till det här, så har ju David Bowie efter 10 år gjort en slags comeback då.
Ja, precis.
Han har släppt en singel.
Är det 10 år sedan?
Det är 10 år sedan, ja.
Ja.
Tror jag väl. Albumet Heathen är väl det sista han släppte innan. Och det är 2002, tror jag. Någonting. Ja, skitsamma. Jag är ingen expert på årtal.
Han var ju med i alla fall. Han fick ju klubba i ögat på någon jävla konsert i alla fall. Det här känner du till, eller?
Nej,
alltså det var ju någon som hade så här... Han stod ju och spelade. Och sen hade ju någon tappat en klubba ifrån en så här läktare då. Ner på hans öga.
Aj, ja.
Och han bara avbröt allting och började fråga så här: fucking wanka! Så han liksom började skrika och ta reda på vem det var. Ja. Så här, säg vem det var då, för helvete. Göm mig inte i publiken, i det här as. Jag har ändå ett dåligt öga. Han han har ju ett, ja, så här, ja,
precis.
Och nej, han fick ju han gick av scenen och sen var det en massa tumult och så här, är konserten slut nu eller vad händer?
David Bowie blir arg, vad
ja, visst. David Bowie blir skitförbannad. Så kommer han in till slut övertalad förmodligen av skivbolaget.
Någon man med ett kontrakt i handen,
ja, någon som liksom, så här, så här och säger nu får du gå ut igen och köra, och sen sa han så här, nu ska jag straffa er med en extra lång konsert, sa han då, liksom. Men det roliga var att då och då så fortsatte han under den här konserten och bråka om den här jävla klubban då. Så, här.
Ja.
Så han kastade ut ett plektrum i publiken.
Ja.
Och sen satte han sig bakom trumsetet och sa så här: "Oh, träffar jag någon i ögat? Oh!" Och så här, "Hoppas ni inte hittar mig nu bakom trumsetet. Oh, oh, oh." Så
här. Men när du säger klubba, alltså först när jag hörde det här i förbifarten innan vi började spela in, så tänkte jag hockeyklubba. Att det var på en
hockeymatch. Ja, nej, en lollipopper.
Jag förstår det nu, ja. Men när du pratade om det tänkte jag så här, klubba, alltså en sån som domare har liksom. Ja. Alltså, varför skulle någon tappa en sån?
En sån?
Och sen, det måste ju vara en lollipop. Då.
Det var en lollipop. Men det var ju, kom ju fram sen vem det var. Det var någon stackars tant eller någonting som hade tappat den här bara. Han fått en stöt bakifrån och tappat ner klubban i David Bowies öga.
Det är klart det. David Bowie hade väl kraschat redan innan en dålig dag och sen får han godis i ansiktet.
men det var ju kanske inte i samband med någon skiva han spelade då. Så
nej,
att, det är väl 10 år sedan då? Okay,
ja, vi säger 10 år sedan. Och jag måste säga att jag tycker ju att den här låten är faktiskt bra. Jag tyckte inte alls om den först.
Nej.
Låten heter ju Where Are We Now, om någon inte känner till det då. Och den har en ganska märklig musikvideo till. Någon slags, jag vet inte, videoinstallationsliknande musikvideo med konstiga projektioner och lite sådär. Fast inte, den är ful, videon då. Men själva låten tycker jag om. Jag gillar den i sin sunkighet. Liksom.
Ja, det är du och resten av hela sociala mediefolket.
Ja, men här, typ. Ja, men,
alla älskar den.
Jag tycker det är skönt att David Bowie... Det känns inte som att de har försökt att göra sånt jävla nedslag. Det känns inte som att man satt sig ner och tänkt, hur fan skakar vi om folk? Utan de har bara gjort en låt.
Det var ju också en grej att han släppte det på sin födelsedag, va?
Ja, precis. Sin 66:e födelsedag.
Som också är Elvis Presleys födelsedag, fattar jag det som.
Alltså,
jag tyckte det var någonting om honom också. Det kanske var ett skämt förresten. Nej, jag tror det var det på riktigt.
Ingen aning faktiskt.
Men okej, vill du höra min åsikt om låten?
Gärna.
Du vet ju redan min
jag
åsikt.
Jag vet redan. Men jag vill ändå höra den formulerad.
Jag vill formulera den bra här då.
Mm.
Jag tyckte den var kass. Tyvärr alltså.
Ja.
Saken är den att det är David Bowie, ja. Men jag hatar när ett band eller en artist är bra därför att. Det är Bowie. Så hör man den här låten ifrån någon annan, nej, då var den inte bra liksom. Men det är ju Bowie, det måste vara bra. Och sen tycker folk, alltså missförstå mig rätt, jag älskar ju David Bowie.
Jag
har ju för fan, alltså bakom dig så är det ju en tavla på, han har ju liksom,
jag sitter liksom 30 cm ifrån David Bowie.
Ja, den enda tavlan jag har i princip är på honom. Och sen har jag en liten där också i köket på honom. Så att, och jag har ju hans frisyr för fan.
Ja.
Så jag är jättestort fan.
Ja, visst,
men jag tycker också att han är ganska ojämn. Han har gjort mycket skrutt dåligt också. Och speciellt på senare dagar kanske.
Ja.
Det har blivit lite slappt så här. Vad fan, lite jävligt så här. Det finns inga så här klara melodier, inte de här stötiga grejerna som ändå gillade med hans gamla.
Alltså, jag gillar ju den David Bowie som är den, vad ska man säga, inte den absolut tidigaste David Bowie där han har långt lockigt hår, utan jag gillar ju den här lite gammal
Herr Bowie.
Ja, den här lite gammaldags sväng David Bowie,
ja.
Fram tills tidiga 80-tal kanske.
Ja, men
jag gillar David Bowie som konceptartist snarare än han står med kostym på scen och är blond. Det gillar jag inte liksom.
Det gör du inte. Okay.
När han har ett jävla rövskägg liksom. Jag tycker inte om det.
Nej.
Ja, men du vet någonstans. Nej, men jag tycker Heroes är ju den bästa skivan. Och så två skivor framåt och två skivor bakåt. Liksom. Där är det kring någonstans.
Men jag gillar väl kanske liksom också den här Let's Dance Bowie. Liksom.
Det är väl någonstans där mitt streck börjar dra sig.
Jag förstår, okej. Okay,
någonstans där.
Vi är agree to disagree här då, i frågan Bowie. Men vi är överens i alla fall att man säger Bowie, inte Bowie.
Ja. Jag tror det heter väl Bowie Knife eller Bowie Knife, jag vet inte.
Ja, han uttalade ju Bowie i alla fall.
Ja.
Har jag hört.
Ja. Men ja, det kommer ett album sen också i mars då, där den här singeln är med på. Så vi får ju se hur det albumet låter. Det kanske är...
det omslaget du visar är ju jävligt roligt.
Ja, jag tror det... att det är nog det officiella också, vad det verkar. För att ja, det är iTunes-singeln jag visade dig, så jag hoppas att de skickar
med. Berätta hur det ser ut för våra lyssnare.
Det är omslaget på Heroes, och så har de bara klippt ut en fyrkant ovanför David Bowies ansikte då, och skrivit The Next Day, som är namnet på det kommande albumet då. Ja. That's it. Ja, de har strykit över Heroes också. Tuschpenna typ. Ja, men jag gillar
alltså,
det här.
Jag tycker det är mer genialiskt än låten. Ja. Omslaget. I så
fall. Men det sista jag har att säga om det här i alla fall, att det är klart att, alltså, och gilla det bara för att det är David Bowie. Den här låten skulle ju inte funka hos någon annan. Det här är ju en låt som, den är inte speciellt jättestark. Och det är inte... Produktionen är inte fantastisk, den är inte jättevälskriven och sådär. Men just för att det är David Bowie, och man vet att okej, det har gått lång tid, en gubbe, han minns sin tid i Berlin. Det är en lite konstig video, låten är lite halv, den är lite ofarlig sådär. Jag tycker att jag gillar den grejen, jag tycker att det är okej att vara lite mild.
Men det är lite, det är jag tycker det är lite samma grej, alltså det finns ju en fruktansvärd låt med Kate Bush som är ny. Mm. Ny inom sig, alltså den är inte ny, nej. Men det var ny för några år sedan.
Det är inte de första två skivorna i alla fall.
Nej. För fan. Alltså det är hon har på sig någon så här riktig kärringrock så här, och sen kör hon någon jävla hon rör sig lite guppigt så här.
Ja.
Och sjunger om Elvis kläder eller vad fan det är. King of the Mountain heter det. I videon så här Elvis kläder levande, de börjar dansa och sen börjar hon dansa med Elvis kostym i någon jävla green screen flykt så här. Och det är bara så jävla töntigt alltså.
Men det är ju intressant att du nämner Kate Bush då, för både Kate Bush och David Bowie är ju sådana artister som faktiskt, de står på bara sina namn. Man förväntar sig ju att Kate Bush är bra, eller nu kanske man inte gör det, men då förväntade man ju sig att Kate Bush var bra för att det var Kate Bush.
Ja.
Och folk förväntar ju sig att David Bowie är bra för att det är David Bowie, även om David Bowie har gjort, jag vet inte, 12 skivor eller någonting, varav kanske 5 av dem är bra. Mm. Och samma sak med Kate Bush då, hon har gjort jättemycket skit, men några få skivor är riktigt bra, om än kanske ojämna. Så att de två artisterna, de kanske slutar försöka efter ett tag.
Så kan det vara.
För de vet att det kommer slå oavsett. Folk kommer köpa det oavsett för att det står David Bowie där. Skulle David Bowie byta namn till, jag vet inte, Mr. Argyle och släppa folkrock, så skulle ju ingen köpa det först. Nej. För att det kommer ut att det är David Bowie liksom.
Det är sant.
Så att jag tror att det kanske är därför Kate Bush gör sån jävla skit, och kanske därför David Bowie gör bara en vanlig mild gubbeballad, för att det är så här.
Mm.
Spelar ingen roll, kan likarna.
Men på tal om så här musik då.
Ja.
Jag vet att första avsnittet vi gjorde så pratade vi, eller om det var andra, nej, det kanske var första.
Jag tror det var första.
Ja, vi pratade om musikåret så här. Hur vi trodde att det skulle se ut. Vi konstaterade så här, det är mycket svensk pop och det är mycket det här och det där och så vidare.
Mm.
Vad kan vi säga om det här året? Vad tror du händer det här året?
2013.
Dubstep.
Nej, det är helt borta. Jag vet inte faktiskt, jag har lite dålig koll på hur det här året slutade rent musikaliskt, förutom David Bowie singel då, eller det var ju nu då.
Ja, fast det är ju, ja.
Mm. Jag vet inte, jag tror att det kommer, nu får jag gissa då, men jag tror att det kommer vara lite mer tillbakagång till det här lite tråkigt klassiska, att rock är tufft igen.
Tror du? Ja.
Jag tror det, för nu hade vi ett år då alla skulle göra antingen soul eller 80-tals elektro med soul-influencer, och det var killar med knutar som plockade fram sina vintage-syntar, och det var liksom framkantspoppen som alla gillade liksom. Till och med hiphopparna gick och gjorde soul-inspirerad elektropop liksom.
Ja.
Och jag tror att folk kommer säga, nej, skit i den jävla synten, det finns ingen kärlek i den där, nu går vi tillbaka till elgitarren.
Ja,
jag tror det, för att det är en klassisk grej som återkommer år ut och år in, det här med en kille med skinnjacka och jeans och en elgitarr liksom.
Mm.
Och det kommer att funka igen. Kanske vi har ett sånt år nu.
Kan hända.
Och då kanske David Bowies skiva slår stenhårt.
Ja.
För jag misstänker att det är lite sånt.
Ja. I alla fall, jag har ju återvänt som artist.
Ja.
Det är också en stor nyhet. Det var egentligen till förra avsnittet, eller på kvällen efter förra avsnittet, så släppte jag den första nyproducerade 100% min låt.
Mm.
Alltså, jag gjorde ju den här Cannibal Holocaust-låten, men det var ju en cover.
Ja.
Så att, det här var min första låt jag släppte på jävligt länge.
Mm.
Så jag är lite i farten nu.
Ja.
Jag är jävligt otäckt, kan jag säga det.
Ja,
det är en konstnärlig ångest jag har. Alltså.
Ja, det var ju lite därför jag slutade göra musik. För att det är fruktansvärt. Det är inte bara roligt att göra saker som man lägger ut där till alla och lyssna på och alla bedöma. vad det än är. Alltså, du kan göra en kort liten fjantig och jävla onkel konkel-låt och lägga ut den, men det blir fortfarande någonting man måste stå för.
Alltså, jag fick ju väldigt bra så här, folk tyckte ju att det var bra, du vet. Mm. Och sen frågade de mig så här, direkt, när kommer skivan? När kommer platta? Ja. Så är du signad? Ska du inte signa? Ska du inte släppa på riktigt? Frågade de. Så här, ja, nej, det ska jag inte göra, för jag har knäckt mig helt och hållet.
Ja, ja, visst.
Det finns inget sämre än en framgång för det kreativiteten.
Ja, ja, absolut.
Så jag kan säga det som svar till alla som undrar. Nej, för helvete. Jag kommer aldrig släppa. Alltså, nästa låt, bara för att ni gillar den här, så kommer jag med flit, kanske inte nästa låt, men snart, en av låtarna som kommer snart kommer vara så jävla dåligt gjord att ni fattar grejen. Så här. Den ska vara så rutten att folk säger att det här var ju bara ren skit. Så.
Ja, det var tur att han gjorde några bra låtar.
Ja,
för det här,
ja, det är exakt. Det, för ingen ska förvänta sig ett skit.
Nej, men det är jättesvårt det där med ren kreativitet. Och det känns som att några av de bästa och största konstnärerna eller konstnärssjälarna som finns, och kanske har funnits under vår livstid till och med, är ju människor som inte mår så bra. Men steget under det, riktiga genier som fortfarande inte är galna. Ja. Det är där det börjar bli jobbigt, för då sitter man ju i liksom sitt skapande och måste ge ifrån sig grejer. Men tänk Daniel Johnston exempelvis, som jag pratade om innan då. Ja. Han är ju sprittsprångande galen. Han har ju allt möjligt. Ja. Och han verkar ju inte ha några problem med att kasta ur sig allt han har gjort. Och det är bra, och det är bara...
Ja, visst.
Han är ju liksom steget över den medvetna artisten. Han är helt omedveten om att han är ett geni.
Ja, ja.
Faktiskt, tycker jag då.
Ja, men visst.
Men någon som David Bowie, han ligger säkert och våndas i plågor över att han skriver bra låtar, att nästa låt förväntas vara så jävla bra.
Ja. Förmodligen.
Förmodligen.
Förmodligen. En sista musikgrej här.
Ja.
Sen får vi gå vidare.
Ja.
Det är ju Justin Biebers. Den här har ju varit en storm på Twitter och andra sociala medier här. Om, har du hört den här Cut for Bieber-hashtaggen?
Ja, just det. Ja.
Det var ju
kul att det är hashtag.
Va?
Badumt. Hashtag.
Ja. Ja, 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 ja. Men i alla fall, han rökte på. Var grejen, va? Och sen uppmanades folk att skära sig i armarna tills han slutade.
Ja, just det.
Och lägga upp bilder på detta. Och det här tog ju fart. Det var ju en bluff, hela skiten.
Ja, det var en bluff.
Ja. Så det var ju bara ett test för att se hur galna fansen är.
Ja.
Och det som är jävligt otäckt med det, det är ju så här, jag menar, fan, det har ju varit sånt jävla snack, du vet, när vi var yngre. Om Marilyn Mansons påverkan på folk.
Just det, att,
så här, det är så farligt. Och folk tar efter det här och gör sjuka grejer och så vidare.
Ja.
Men det här är ju beviset för att all form av sån mani över en idol är farligt. Därför att Bieber, han är ju en superkristen, han är väl kristen?
Ja, det måste
han vara. Han är ju jävligt reko på alla sätt. Liksom. Och även hans fans, liksom, han har en dålig inverkan på folk. Nu var det ju inte han som började, det var ju en bluff.
Det var en bluff, ja, precis.
Men bara den makten han har, att han skulle kunna, liksom, han skulle kunna hänga sig och sen få folk att göra det också.
Ja.
Det är farligt.
Då. Jag tror också att det finns en fara i, och nu plockar jag röven här, nu vet jag inte om jag är helt genomtänkt i mina åsikter där, men det finns ju en fara i att det kan gå så himla fort. För att om någon skickar en tweet och säger Justin Bieber har sett med en joint i handen för 5 minuter sedan. Alla som är emot det här, fort, ni måste skära er.
Ja,
det kommer ut på Twitter liksom. Mamma, jag måste springa iväg och göra en sak liksom. Ungarna kutar och folk springer från skolan för att sätta sig och skära sig i armen. Eller hur fan det nu går till liksom.
Ja.
Att det kan bli en mer press att man ska vara mer impulsiv om de sociala medierna spelar in. Saker måste ske nu liksom. Du måste vara med på den här stormen innan det dör ut.
Ja.
Medan förr kunde du, på den gamla goda tiden, då kunde du köpa en musiktidning som var några veckor gammal och läsa om någonting och bara, oj då, ja, det var hemskt när det hände.
Ja.
Så att det fick inte samma genomslag. Och det här med, ja, men de hemska grejerna när vi var.
Så det har ju gått så, precis, en vecka efter det här, nu, om man skär sig i armen nu, då är man ju jävligt
precis,
efter.
För nu är det ju avtäckt som en bluff.
Ja, men visst, och då kan man, även om det hade varit på riktigt, så hade ju de som gjort det 5 minuter efter, de hade de ju kunnat säga då, ja, jag var med från början.
Precis.
Jag minns hur det
var.
Jag
var en av de första 1000
så här, nej, fy fan. Det är en sjuk grej alltså.
Ja. Du snackade någon gång om att du gillade någonting som heter hard sci-fi.
Ja.
Vad är skillnaden mellan hard och soft sci-fi?
Vad ska jag förklara det lite snabbt?
Ja, lite
hard sci-fi.
Ja.
Om vi tar ett exempel här då. Star Wars, det är inte hård sci-fi.
Okay.
Varför det? Jo, för att det bygger på, det är någon slags fantasy i rymd.
Ja.
Du vet så här, lightsaber.
De behöver inte,
det finns ju ingen som kan skapa en lightsaber. Nej. Egentligen. Och du kan ju inte bygga, alltså de här fantastiska grejerna som de, The Force och liksom, egentligen all sci-fi som inte är verklighetstrogen kan man säga. Hård sci-fi, det kanske handlar om ett gäng astronauter i tyngdlöshet då kanske, som svävar omkring i skeppet och ska fixa ett problem.
Okay.
Såhär, något som har pajat.
Så hard sci-fi kan bygga på teorier som eventuellt kan vara sanna eller stöd som någon forskare eller någonting.
Om du kan, om du tittar på en film och sen står människorna upp i skeppet till exempel. Då är det inte hård sci-fi.
Okej,
ja. Men det är till exempel, för det är tyngdlöshet som
är hård. Ja, det är sant. Ja.
Nej, för... Om inte en sektion av rymdskeppet snurrar runt för att skapa artificiell...
Eller om man har någon slags magnetboots då.
Ja, något sånt funkar ju också. Men det är liksom... Ja, det är den korta beskrivningen kan man säga.
Nej, för anledningen till att jag säger det är för att Christopher Nolan, du vet, stjärnregissören Christopher Nolan bakom Inception och Batman och allting sånt där. Hans nästa film har han lovat ska vara så kallad hard sci-fi.
Nej!
Jo.
Ja, men det här vet du, det låter bra. Ja. Han är ju en väldigt bra regissör.
Ja, absolut. Den heter Interstellar. Eller det är namnet han har just nu.
Ja.
Bygger på ett manus av hans brorsa då. Och det låter ju dumt, men hans brorsa och han skriver ju manus tillsammans. Och har skrivit ganska många av hans filmer då.
Aha.
Så att det kommer säkert att vara välskrivet. Och det kommer ha att göra med lite teorier som en snubbe som heter Kip Thorne håller på med.
Ja.
Känner du till Kip Thorne?
Jag känner till Kip Thorne, men jag har glömt vad han gör.
Han jobbar på Caltech och han är theoretical physicist, gravitational physicist och astrofysiker.
Ja.
Något sånt där. Så att det kan man väl se fram emot om man gillar hard sci-fi.
Ja, verkligen. Ja. Det gör jag. Ja. När kommer den här filmen?
Det vet jag inte. De håller på att jobba på den nu, så att det är säkerligen 2-3 år kvar. Alltså. Det är nog lång tid.
Ja.
Men som sagt, jag gillar ju allt Christopher Nolan håller på med, så att jag kommer garanterat att se den på bio, vad det än är.
Och på tal om sånt sci-fiet då. Nu den här datorn Watson. Du vet som var med i Jeopardy. De byggde ju en jävla dator som är typ en gymnastikhall stor.
Jag vet
inte exakt, men den är fet som helvete och de har matat in all information de kan från internet på den här då. Så att han ska kunna svara i alltså på, han skulle kunna vinna Jeopardy. Det var det som var poängen.
Ja, just det.
Och han var med i Jeopardy och vann faktiskt över stormästaren till slut. De hade ju ganska mycket problem för han kunde ju inte fatta såna här du vet så här, ordskämt kanske eller så här associationer som kräver ganska abstrakt tänkande och så vidare. Men de löste det eftersom de andra när de byggde om så att han fick input ifrån de andras svar. Då blev det en helt annan femma, för då kunde så här kategori ett, så här en kategori första frågan. Och sen visar sig att det är någon så här ordskämts eller ord.
Okej, och då börjar han leta på andra sätt här, liksom.
Ja, då svarar han helt kaiko först. Och sen kanske någon annan svarar på fråga två. Och då sätter han, och då får han ett sammanhang med aha. Det har inte med faktan här att göra. Det har med ordet att göra. Och då satte han det. Så att till slut så vann den här jävla datorn.
Ja.
Men, det här är roliga nu. Nu har den upptäckt Urban Dictionary. Och han har liksom pluggat på Urban Dictionary. Och det finns, du vet, det är bara massa så här slang och konstiga så här uttryck. Mycket svordomar och
fula och det är ju, det är väldigt så här användarskapat också. Så att skriver in Pete Travis så står det typ en typisk Pete Travis är en jävla idiot som liksom. För att någon har skrivit upp det där bara. Deras polare.
Ja, men exakt. Han hade pluggat in det här. Så han började svara då så här... bullshit. Så här, bara far åt helvete kanske. Jag vet. Ja, men så här... massa konstiga grejer. Så nu har de fått ta bort det ur hans vokabulär.
Okej.
Okay. Jag tycker det är fel. Jag tycker de skulle låta det vara kvar.
Ja, det är klart.
Kan man se hur långt det kunde gå. Så
men om vi människor använder sådana uttryck, då kan väl han lika gärna få använda det.
Ja.
Fast på andra sidan, det kan ju bli... Om man ska använda den här datorn till någonting vettigt, så kan det ju bli att han har fel sätt att förklara saker på för att han använder Urban Dictionary liksom. Ja, men det är en sån typisk sån, säger datorn. Och så förstår ingen vad han menar då.
Fuck off, säger han. Nej.
Ja. Ska vi ta oss en liten sluck kaffe till?
Ja, det känns väl dags för en halvlekspaus.
Ja.
Ja.
Det där var nog en av de längsta pauserna vi har haft, tror jag.
Jaså? Ja, faktiskt. Det har ju gått 2 dagar sedan vi passade.
Vi har nog kollat på lite spännande filmer.
Ja, det är mina gamla flashfilmer som jag gjorde när jag gick på gymnasiet. Jag skulle göra långfilmer i flash.
Jag är impad av att du har kvar dem där. Alltså, jag hade en massa sån skit också man gjorde. Massa spel man gjorde i någon jävla program när man pekade och klickade.
Ja, ja, ja.
Men jag har liksom tappat bort det där och det glädjer mig varje gång jag gräver igenom mina gamla CD-skivor eller DVD-er att jag inte hittar dem där. För då slipper jag de här gamla skit. Jag slipper skämmas.
Ja,
jag slipper att de här bedrövliga bilderna eller spelen eller låtarna finns kvar.
Men det fina är ju att jag har ju kvar exakt samma filsystem. Alltså mapparna sen jag gick i 7:an är ju kvar alltså, på
datorn.
Det
är helt jävla vansinnigt.
Jag har kvar den första MP3-mappen där så här Papa D Island Rock ligger liksom. Det är helt sjukt faktiskt. Men men du vet hur det var på den.
Jag vet precis hur det var.
Ja, nog om det. Mm. Vad har vi för items?
Vi har massa items. Nej, men jag hittade en ganska intressant grej. Vi har ju pratat en del om den här Ulysses-boken.
Mm.
James Joyce. Precis. Jag har fortfarande inte läst den, men jag har någon slags ny översatt svensk superutgåva på precis där 1000 sidor stående i min bokhylla.
Mm.
Som jag stirrar på varenda dag när jag sitter vid datorn så här. Där står den. Står i ögonvrån och
naggar. Det var faktiskt om vi ska vara lite nostalgiska, vilket vi ska vara detta årsjubileum.
Ja, absolut.
Så var det ju faktiskt en av den första kritiken vi fick för vår podd.
Mm.
Det var ju bara när det var vännerna som lyssnade. Det var ju faktiskt Angry Adrian, ölmakaren Adrian, som sa det att han tyckte vi var pretto som snackade om Kafka i avsnitt 2. Och det har han ju jävligt rätt i faktiskt.
Ja, det är klart det är det. Alltså, det, ja, absolut. Jag gillar Kafka, men...
Ja, men det var vi gjorde en bokanalys av den eller någonting.
Ja, vad fan. Men i början hade vi ju det här att vi hade uppdrag åt varandra varje vecka då liksom. Och då fick jag uppdrag att läsa någon Kafka-bok där.
Så var det.
Jag ska faktiskt börja läsa mer böcker, jag bestämt. Jag ska läsa någon bok i månaden till att börja med. Och sen någon bok varannan vecka, sen varje vecka.
Du ska bli litterär.
Jag hoppas det. Ja, jag läser böcker då och då. Men det är det att jag är jävla svårt att hitta någonting som jag inte blir provocerad av.
Ja.
Just nu läser jag The Rum Diary av Hunter S. Thompson. Och det är en bra bok, helt okej.
Okay.
Men inte lika bra som Fear and Loathing. Hur som helst.
Då kanske vi kan få lite recensioner framöver. Bok.
Ja, lite djupare
analyser. Att du har liksom utökat din trivia ifrån filmens värld till böcker också.
Ja, men det är så jävla behagligt att komma hem och veta att nu ska jag bara sitta och läsa en bok resten av dagen.
Mm.
Men ofta sätter jag mig vid tvn och spelar spel, tyvärr.
Ja.
Dum som jag är. Hur som helst, Ulysses, det gjordes en film på den 1967. Och den är ganska förvirrande, men det som är bra med den här filmen är att det är den första gången det någonsin sades fuck.
Någonsin?
På film.
Jaha.
På film. Fuck! Det finns en scen där det är en kvinna som nämner ordet fuck.
Nej.
Jo. Det kom en annan film samma år, lite senare, som hette... Jag ska se, jag har det nedskrivet här.
Så det här är svordomens början i film? Alltså.
Ja, precis. Precis. Det finns tydligen... Det ska finnas en film tidigare som heter Sink the Bismarck, där en liksom... Vad ska man säga? Words... Vad fan heter det? När man bara rör läpparna så som om man skulle gjort ett ord.
Ja, man...
Vad fan heter det?
Nej, men,
De säger inte rakt ut, men man ser på munnen att det är fuck en person säger.
Okay,
men första gången de säger det är Ulysses, och den som kom efter heter I'll never forget what's his name.
Jaha.
Också från 1967 då.
Ja.
Att någonstans där började våra ljuvliga svordomar på film.
Ja,
kan du gissa första gången någon använde ordet gay i modern, inom citationstecken, bemärkelse?
Ja, inte, vad heter det, Flintstones tema. Have a gay old time.
Nej, precis.
Nej, det kanske 80-talet.
Nej, det är faktiskt mycket, mycket tidigare så. 1938.
38?
Ja.
Hette det gay då också?
Ja. Cary Grant är med i en film då som heter Bringing Up a Baby från 1938. Och då, hans kläder har hamnat hos The Dry Cleaners på den vänster. Och då måste han sätta på sig någonting. Och då testar han på sig en damrock med någon slags fjäderboa på.
Ja.
Och då kommer en annan karaktär och frågar, varför har du på dig den där rocken? Och då säger han, maybe because I just went gay all of a sudden, säger han då.
Nej! 38?
Och, ja. Ja.
Herregud.
Och han har själv sagt då senare att det de syftar på är just homosexuell och inte liksom frivolous, happy, joyful och så.
Nej, det ser man alltså.
38, det är väldigt,
det är
väldigt
otroligt. Otroligt.
Ja. Så att man hade kunnat använt gay fan i filmer från 40-talet om man så vill.
Ja.
Snövit nästan skulle man
kunna. Ja, som fan.
Ja, det är intressant det där.
Ja, du är en man med fakta.
Ja,
jag häpnar varje avsnitt.
Ja.
Så mycket man har lärt sig alltså.
Ja, fast grejen med mig själv är att jag har ju fullt med såna här fakta i huvudet som kanske tar plats från andra viktiga grejer. Jag kan sitta och kolla på en film
Ja.
Jag kan se karaktärer bli dödade i filmen. Och sen så kan jag en sekund senare tänka, vad hände med honom? Så får jag spola tillbaka och bara, ja just det, han blev ju skjuten för en sekund sen. Jag satt ju och stirrade på skärmen. Alltså min hjärna registrerar inte alltid all information.
Nej.
Samma sak om jag spelar ett spel. Jag spelar någon spel om dagen. Och så sitter jag bara helt plötsligt och upptäcker att, vänta här nu, vad hände med bossen? Varför dog bossen? Jag har ingen aning. Jag vet inte alls.
Du dödade den.
Det var bara 2-3 minuter. Känns som det kom en mellansekvens där bossen dog på ett speciellt sätt. Så då fick jag kolla upp på YouTube. Jag bara, okej.
Ja, jag vet. Så. Ja, men sån där är jag också ibland alltså. Men visste du, apropå gamla ord och snusk.
Jag älskar snusk.
Ja. Men så här, då lära sig grejer. Visste du att vad ordet onani kommer ifrån?
Vakt.
Ja, för det är ju han, det är någon biblisk figur som heter Onan.
Ja.
Och han blev dödad av Gud för att han spillde sin säd på marken istället för att göra kvinnor gravida. Så onani kommer därifrån. Och det är alltså straffbart med döden i Bibeln. Men där ser vi inte Fred Phelps, galna pastorn, stå och hålla upp plakat. För han runkar väl förmodligen själv.
Ja, han sitter nog frenetiskt och gnisslar tänder och gråtrunkar samtidigt som han spottar gult slem över väggen.
Som liksom. Bergman. Men vad heter det? Men i alla fall, det är helt sjukt ju så här. För det är ju så här, för homosexuella, men det ska vi straffa, det står i Bibeln. Ja. Och onani är ju, för han är ju dödsstraff på det.
Ja,
nej, man kan inte välja sådär, alltså, det tycker jag inte. Jag tycker det är så stort hytta med näven åt religion som bokstavstolkar.
Jag vet, nu behöver vi inte prata sånt, men vi har ju en vän som hävdade det att när han inte hade onanerat på ganska lång tid, så där 10-14 dagar.
Jaha,
så att han hade gått en lång period utan att liksom do the dirty deed. Så började han få liksom ont i skrevpartiet och även i ryggen, så att han fick gå krökt en dag och bara, vad är det för fel?
Ja, ja, ja.
Och sen så runkar han och då blir det bra
igen. Ja, men det finns ju ett fenomen som heter blue balls också.
Ja, men ja,
det säger ju, fråga Olle mannen. Olle säger ju att det är en myt så här.
Okay.
Men jag kan säga, it's very real.
Ja, eftersom jag inte känner till det här, så betyder det väl att jag kanske spiller min säd för ofta.
Du spiller din säd för ofta och därför ska du straffas med döden.
Jag lever fortfarande. Gud har inte straffat mig än.
Ja, det kommer sen, vet du.
Kan det vara så att lagar och regler har kanske ändrats sen den tiden?
Kan hända.
Ja, jag har flera olika sorters bomull på mig. Jag har inte
får man inte ha det?
Nej, det får man inte ha.
Ja, men vad fan? Herregud. Jag måste dra en historia. Det här är en otrolig historia.
Okay.
Det finns bildbevis också. Det här är sant.
Men det är det sämsta man kan göra om man ska dra en historia och säga, nu kommer ni få höra någonting otroligt. Det här är fantastiskt. Spännande. Öronen,
ja, men det här är otroligt. Och det här syftar lite, det är lite musikens avsnitt idag. Okay. Här. Det här har att göra med världens äckligaste synt. Har du hört den här?
Nej.
Nej, så här. Det här är alltså en tråd på ett musikforum. Det står så här, vad är den äckligaste synten ni köpt så här, på second hand? Ja. Då tänker man att någon kanske, inte vet jag, det är lite kladdigt. Någon har spilt cola på eller någonting. Men här är det alltså en man, jag ska liksom dra lite så här highlights ur hans berättelse här då. Så här. Det kom ett paket från en säljare i Nevada här som stack ut lite. Står det, han hade köpt på eBay då. En gammal analog synt. En Moog RG1 för de som är insatta då. Säljaren beskrev den som needs a good cleaning. Och det var så här, ingen underdrift, därför att
får jag gissa?
Ja.
Det var spindlar som bodde i.
Nej, men inte långt ifrån, kan jag säga. Ja. För det som bodde han ja, så här. Det ramlade ut råttskit ur synten det första han öppnade den här. Och sen liksom så började det så här. Han liksom, min syster kikade försiktigt på den igen och svarade, det ramlar ur ormskinn ur synten när man lutar den, står det här. Och, ormskinn, jag mejlade säljaren och säger, oj vad lustigt, jag och min bror samlade på ormskinn en gång på 80-talet, det måste ramlat ner i synten, och så vidare. Det fortsätter så här, och han inser att det liksom är så här. Det är liksom orm i hela synten. Så att han är nästan så här, så här, och det luktar som fan och det såg äckligt ut, och han öppnade upp det där och har liksom konstaterat att det är de förkolnade resten av en orm i den här synten. Så en orm har bott i den här jävla mogsynten, släpat in råttor, ätit dem där inne och liksom sen tuggat för mycket på någon jävla kontakt, så han bara grillats inne i synten.
Alltså scenariot, det är inte helt, jag kan inte tänka mig att det är ett ovanligt scenario, för att om någon har en massa vintage-syntar hemma som kanske bara står i en källare, så ser han, ja, där är den gamla mogen, needs a good cleaning decision. och så bara paketera och skicka liksom. Ja. Det är, man gör det väl inte själv. Plus att det finns ju liksom en hel, alltså de här vintage-syntarna har ju en hel kultur runt sig. Du ska ju ha gamla vintage-syntar. Det är ju det som är grejen. Det är ju då du får de coola ljuden och det är då du får känslan med det och sådär. Så att det finns ju jättemycket gamla syntar som är värda mycket pengar, som ligger överallt och som kanske har legat i en källare i 40 år men fortfarande är en bra synt inom sitt avstecken. Och då kanske du får hem ett jävla ormbo någon gång.
Ja, alltså det är ju fruktansvärt. Det finns bilder på det här också. Jag kanske kan lägga upp det på sidan. Men i alla fall, det här är gränsar ju till... Det hände ju något annat i veckan som jag inte har läst på om.
Aha.
Men det var ju någon kvinna som hackade upp ett blomkålshuvud och utfar en jävla spindel och biter den i armen så hon blir förlamad i armen under en period. Så här. Ja, du vet så här.
Vilket land?
Nej, men här alltså.
Nej!
Alltså, det är sånt äckligt. Du vet, så kommer spindlar ur matvaror så här. Jag gillar inte det alltså.
Nej, det gillar inte heller. Jag såg ett videoklipp igår som var labeled på YouTube att det här, titta inte på det här, klicka inte på det här.
Nej.
Titta inte, och då gör man ju det naturligtvis.
Ja.
Och då är det någon skateboardåkare som håller på att göra en skateboardvideo, och så hittar han en stor spindel i sitt hem när han håller på att liksom gör i ordning kameran och sådär. Och det han gör är att han sprayar den här spindeln med någon jävla bug spray. Och ut ur spindeln då så kryper någon slags parasitlarv.
Nej!
Den ser ut som akvarieslang.
Nej!
Ja. Nu ger vi oss med det.
Ja, men fy fan, vad äckligt. Nej! Nej, men så äcklig naturen är, alltså jävla krälande skit.
Ja, jag har ju en släkting som befinner sig på Nya Zeeland just nu.
Oh, ja.
Och där skulle jag aldrig vilja bo.
Det är allt dödsfarligt, är det inte så?
Liksom? Ja, typ. Australien också. Det där är ju, en liten spindel kan liksom få det att explodera, typ.
Ja.
Fast det vet jag egentligen ingenting om, det kanske bara är fördomar.
Nej, men det, så är det. Så
på tal om äckliga monster. En kinesisk blogg som heter Weibo, jättestor kinesisk så här, mikroblogg. Där är det någon bloggare som hävdar att det finns en kinesisk konstnär som var före Hans Rudi Giger med alienmonsterna, de här xenomorferna.
Jaha.
Den här konstnären, ska vi se om jag kan ta fram hans namn här. Han heter QI, jag vet inte hur man uttalar det, Qi, Bai Qi. Och han dog 1957 och han skulle tydligen ha gjort en tavla med någon slags monster eller vad det nu kan vara, som ser precis ut som xenomorfer.
Vad är xenomorfer?
Det är alienmonstren alltså, med sina svansar och alienfilmerna. Jag har sett den här tavlan, den finns ju över hela internet nu. Och det ser precis ut som alienmonsterna, men det ser också lite ut som att det är någon som har ritat det här i Photoshop. Dock så liknar stilen väldigt, väldigt mycket hans andra tavlor. Så att, men hans andra tavlor brukar inte ha såna här motiv, men det finns lite räkor och lite såna här grejer som han har gjort som är liknande. Så att om det nu visar sig typ så här 35-40 år senare att alienmonsterna faktiskt är snodda, att Hans Rudi Giger har liksom plagierat någon kinesisk gammal tavla, då är det en fantastisk nyhet. Men med tanke på att Kina är ett sånt land som piratkopierar väldigt, väldigt mycket, för att de är väldigt många människor och har en väldigt rörig marknad, så jag tror att det här är en bluff.
Okay.
De har väl allt att vinna på att hävda att det egentligen är ett kinesiskt verk.
Ja.
Det vore väldigt intressant om det var det, men jag tror verkligen inte att det är det.
Men intressant.
Ja.
Särskilt nu när det är Prometheus-tider och de här jävla monstren. Alltså, jag kan inte prata mer om Prometheus.
Nej,
direkt när jag tänker på det.
Men alltså. Jag har någon slags bok hemma om Hans Rudi Giger med väldigt mycket av hans verk i då. Någon slags konstbok med liksom lite text och bilder och sådär. Coffee table-bok då.
Mm.
Och väldigt mycket av det han gör är ju väldigt, väldigt likadant. Man blir väldigt trött på hans stil ganska snabbt. Allting ser ju typ likadant ut.
Ja.
Allting är ju typ penisar och vaginor och insidan av gommen om och igen, fast svart. Överallt liksom. Allting ser ut som alienmonsterna om och om igen. Att det bara är en massa sexuella kopplingar och det sådär. Han bygger grejer som har en och samma stil.
Ja.
Men jag skulle nog vilja säga att hela designen på alienmonsterna är kanske den mest klockrena designen på ett monster någonsin till en film. Jag tror inte man kan göra ett monster i den settingen bättre än vad alien-monstret är.
Kanske inte. Det är bra monster. Eller?
Ja, jag tror ju...
Jag gillar ju facecrawler-fasen också.
Ja.
När de är sådana där äckliga som sätter sig i ansiktet på folk.
Men det är ju liksom... Hela processen är så trovärdig, trots att den är lite orimlig och ganska otrolig egentligen.
Mm.
Men när jag tittar på det tänker jag, men det går ju till sådär. Det där, sådär kan det finnas. De funkar i rymden.
Mm.
Och när jag var liten, det var ju liksom, det måste finnas någonstans de här jävla monsterna. Man var ju helt in A. Så att Ja, jag vet inte. Att det skulle vara något jävla, någon jävla kinesisk vattenfärg från början, det tror jag inte på.
Däremot gillar jag inte Prometheus-monstren som är, alltså det här jävla bläckfisken och den här andra som parasiten och den här jävla... De här Vin Diesel-albinogubbarna som springer omkring.
Oh, nej, de har ingen tydlig vision där. Jag tror att Ridley Scott fattar...
Nej, vi skiter i det där.
Vi skiter dåligt. I det jävla Prometheus. Ja, man blir bara arg. Ni
jag blir förbannad.
Det är jävla monster. Blir sura, det här går.
Hörde du, Fredrik?
Ja.
Jag lunchade i veckan med en kompis här. Mm. Och vi hade en tanke då.
Okej. Okay.
Så här. Ja. Om du hade ett modernt stridsflyg. Ett riktigt... Så här, det, top of the line. Ja, bästa flyget. Ja. Ett plan. Under andra världskriget.
Ja.
Och du hade en bas som var liksom... ingen visste vart basen låg. Någon form av Batcave.
Ja.
Med ammunition och
den
så här.
Kommer inte bli funden hur man gör liksom.
Nej. Du kan tanka och du kan hålla på liksom. Mm. Så här. Mm. Hur snabbt skulle du kunna vinna kriget med bara ditt plan, tror du?
Ja, det finns ju två sätt att svara på. Delvis, alltså hur snabbt jag skulle kunna vinna kriget, det skulle ju... Om jag vet det jag vet nu om andra världskriget eller kan ta reda på information som finns nu, det vill säga vilka baser är strategiskt smarta att ge sig på, liksom, då hade det ju kunnat gått ganska snabbt. Men jag tror ju så här, de som var duktiga piloter på den tiden, alltså Royal Air Force och tyskarnas Luftwaffe och sådär, de är ju jämfört med dagens stridspiloter, gissar jag på, jävligt duktiga. För idag, nu vet jag egentligen ingenting om det här.
Nej.
Men det känns ju som att man får mera grejer gratis. Du måste fortfarande vara fantastiskt duktig idag för att vara stridspilot. Liksom. Du måste vara mänsklighetens genetiskt och fysiskt och psykiskt bästa människa. Men att köra de jävla skrotburkarna som de hade på 40-talet och göra det bra och överleva många strider. Liksom.
Ja.
Du måste ju vara otroligt skillad.
Ja, men springer då. Alltså,
jag hade inte kommit någon vart. Jag hade ju bara sett flygplan på horisonten så hade jag varit mos.
Ja visst, det springer roll jävla duktig då. Fan, du kan flyga ovanför dem och bara peppra ner dem med missil. Alltså i princip ska du med ett sånt plan på den tiden, du kunde väl åka in över Berlin, döda Hitler det första du gör.
Ja.
Kum, pang! Så då åker du hem och tankar.
Ja.
Och sen tar du nästa mål liksom. Alltså, egentligen.
Ja. Men frågan är då också, om man i det skedet ska... Eller ja, nej, man hade ju kunnat vinna kriget, det är ju sant.
Men ja, då tänker jag så här. Ja. Och ändå tror vi, på fullt allvar många i alla fall, i filmer och så här, att om utomjordingarna kommer, ja men då kan vi nog sätta upp en fair fight med lite fighters, sådana här jävla...
Ja, nej.
Det är klart det inte går.
Nej, om utomjordingarna skulle skicka hit 10 jättestora UFO:n till varenda storstad i hela världen så här, då skulle de ju såklart... Då skulle de ju inte börja i New York och sen Paris och sen och så vidare och så vidare. Utan de skulle ju landa på alla ställen samtidigt, spränga allting samtidigt.
Men det gör de ju i Independence Day.
Gör de det? Är de inte...
De är ju synkroniserade.
Ja, det kanske
de är. De hittar ju en nedräkning då så här. Jag har kommit på vad det är, det är en nedräkning.
Okej, men då är frågan, varför skulle de ha en nedräkning liksom? I ögonblicket vi skulle se dem så skulle vi ju dö.
Ja.
Nej, jag tror att om man ska vara realistisk så hade jag inte klarat mig överhuvudtaget med mitt stridsflyg på den tiden. För att de piloterna är mycket bättre än vad jag är, jag hade inte haft någon aning.
Men det, planet är ju överlägset. Du kan skjuta ner dem innan de vet att du är där.
Det är inte gott, fan. Nej, jag tror inte det.
Du tror inte man kunde vinna kriget med det planet?
Nej, det tror jag inte.
Du tror inte det?
Nej, jag tror inte det.
Ja, vad tror ni, kära lyssnare? Hade man kunnat vinna andra världskriget med ett modernt stridsflygplan? Det är vad jag vill veta.
Ja.
Jag är övertygad om att man...
Jag tror inte det. Nej. Men du, jag har läst om en ny teori här som är livsviktig, tror jag, för alla våra lyssnare och alla människor på hela jorden.
Aha.
Det finns en ny teori nämligen om varför man blir skrynklig när man är under vatten.
Mm. Och smås.
Den gamla teorin, det är att hyn sväller av, eller att få vatten på sig liksom. Det är ju den teorin, att man blir skrynklig.
Cellerna suger åt sig vattnet.
Precis, och det gör de ju. Men varför har vi evolverat det? Och varför gör det inte det över hela kroppen? Varför gör det inte det i ansiktet och så vidare? Och nu finns det en man här då som heter Tom Smulders. Han är en så kallad forskare på Newcastle Center for Behavior.
Så kallad forskare, ja.
Center for Behavior and Evolution. Och han har en, vad den här artikeln jag har läst kallar för, bättre teori. Och det är alltså att de blir rynkiga, våra fingrar och tår, att de blir rynkiga under vatten är för att vi ska kunna delvis få bättre grepp med fötterna under vatten, men även kunna hantera objekt under vattnet bättre. De har provat det här genom att de har låtit två grupper människor hantera små kulor. Lite komplicerat. De ska lyfta upp små kulor, föra dem genom en skåra och sen lägga dem i sin andra hand under vatten. Och ena gruppen människor har varit sådana som har varit ner under vattnet ganska länge och fått sina händer skrynkliga. Och andra gruppen har inte haft det. Och då har det visat sig att den skrynkliga gruppen har lyckats göra det här mycket, mycket, mycket snabbare än den som inte är skrynklig.
Okej.
Under vattnet då. Däremot när man gör det över vattnet så är det hugget som stucket, då är båda grupperna precis lika snabba.
Ja.
Plus att den skrynkliga gruppen har haft liksom bättre fotfriktion när de har vadat i det här vattnet, om man säger då. Så att den nya teorin...
Ja, men vad fan, det finns ju teorier om att människan började sitt liv... Eller inte sitt liv, vad säger jag? Alltså, den moderna människan på något sätt levde i vattendrag. Ja. Alltså som apor då.
Ja.
Och det är därför så här, för att det, därför blev av med pälsen också. För att det blev bättre att vara i vattnet och vada omkring med den här kroppen.
Det är nog fullt möjligt, för att det är ju det att om du ska hantera... Alltså, det handlar om mat under vattnet helt enkelt. Alltså, du kanske ska plocka upp någon jävla liten skitgrej under vattnet.
Mm.
Eller att du ska... Ja, jag vet inte. Men hur som helst så har de kommit fram till att du är bättre på att hantera små prylar med dina skrynkliga fingrar. Och du har bättre friktion under fötterna under vatten. Men över vatten spelar ingen roll om du är skrynklig eller inte.
Nej. Hur kan man utnyttja det här då, kanske? Folk sitter nere i, så här, i vattentank så, och skriver på så här, tangentbord och ja, inte vet jag.
Ja, kanske.
Så här, eller man... folk, hela den här, så här smyckesindustrin och sitter och pillar fram grejer. Så här, ja. Så här, man kommer in så sitter de i en bassäng då, liksom, upp till halsen så här, och bara jobbar. Så här.
Ja, eller om du ska sätta dig och jag vet inte, bygga modellflygplan eller någonting. Så gör ja. Det ja. Eller om du ska visa att du kan gå på en rät linje för en konstapel, så vill du göra det i en bäck. Ja, konstapel, bara vi gör det i bäcken där borta. Så.
Ja, det är bra. Det är bra.
Ja, men det är väldigt intressant i alla fall.
Ja,
sen vet jag inte om det faktiskt kommer visa sig att det var helt åt helvete. För att det kanske... Det finns inga siffror på hur många människor det här handlar om.
Nej.
Och jag vet inte om de har flippat människor och så vidare. Så att, hur som helst, nog om det.
Det var bra, en bra nyhet. Ja. Ja. För det var viktigt för mänskligheten.
Ja, jag har en till sista viktig nyhet för mänskligheten.
Ja, shoot!
De har identifierat... Du vet den här klassiska bilden som finns av... Det är sån här du köper på IKEA. Av några byggnadsarbetare som sitter på en stålbalk väldigt långt
upp. Ja, herregud. Ja, ja, visst. Ja,
alla har sett den bilden.
Ja.
Har man haft kamratposten eller någon jävla uppslagsverk? Eller vad
den har de på vägen på Brunsås pizzerian i Göteborg. Max. Som
ja, just
har,
det.
Som har den här pizza så här med kebabrulle med brunsås.
Ja, just det. Och så har där... de photoshoppat in Mac-loggan
på ja, 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 på deras lunchboxen så står det Max där. Och sen säger man, åt du brunsås? Fick du brunsås? Ja, visst, säger de. Redan på den tiden.
Ja, nej, men hur som helst, den klassiska bilden, där har de identifierat två av de här byggnadsarbetarna som svenskar.
Nej.
Faktiskt. Jo.
Ja, det kanske var Max. Då,
ja, det var det garanterat. Nej, men de sitter ju, vad är det, 259 meter upp över marken och de bygger på den så kallade Rockefeller Building. Ah. Nummer ett är en GE Building. Men de här två svenskarna i alla fall, de har identifierats som John i Broarna och Julles Albin. Två.
John i Broarna, heter han så?
Ja, kallas det. Ja,
men det Julles Albin.
Det är två bondpojkar från Falkenberg.
Fan, jag ska döpa min son fram i tiden till Julles.
Fotot är taget 1932, så att de här människorna lever ju såklart inte. Nej. Utan det är deras gamla barn som har identifierat dem då och sagt att där är ju min pappa faktiskt.
Det är
ju
Julles för fan. Ja. Julles Albin.
Ja, Julles Albin och John i Broarna.
Plus John i Broarna.
Någon av de här barnen minns även att en av papporna pratade om att de hade blivit tagna, att kort hade tagits av dem när de jobbade och hade lunch. Så, här.
Ja.
Så att två av dem är svenskar.
Och när var det här, sa du?
32.
32?
Ja.
Men de sitter utan skydd på den där jävla
ja, ja, de bara sitter där.
Ja,
jag tycker det ser ut som att det skulle vara taget i en studio där liksom hela stan bakom dem är någon slags vägg med foto på.
Ja.
Men det är lite för...
Det är bara IKEA-konstens kanske kändaste verk.
Ja, eller ett svartvitt foto på Eiffeltornet.
Ja, det också. Ja.
Ja.
Och så här träden som är... Ja, nej, fan. Nej, men du vet... Alltså.
IKEA-tavlor är ju inte till för att någon ska ha hemma. De är ju till för att kontor ska ha innan de kan köpa in riktig konst.
Ja, så kanske det.
Ja, men om du ska skapa ett företag eller företagshotell eller vad som helst. Ja. Då hänger du upp IKEA-konst i lunchrummet och in i de här olika rummen då. Här är rummet med svartvita foton på hundar.
The placeholders.
Ja, exakt. Oh. Tills du har köpt riktiga konstverk då. Eller köper så här... affischer med klassiska konstverk på där det står längst ner vilken utställning det är.
Oh.
Chagall-utställningen 19 februari 92 liksom, står det under tavlan då.
Ja.
Det är fan värre än att ha IKEA-konst tycker jag.
Men det där är jävligt intressant. Det finns ju också de här, jag tycker det är jävligt roligt när folk köper fotoramar.
Ja.
Med främmande människor i, du vet så här.
Ja.
På second hand till exempel finns det, alltså jag vet Erik, psykolog Erik som har varit här och gästat till exempel.
Ja.
Han har ju förut i alla fall var hela hans hemprytt av då familjefoton på barn och så här bröllop och grejer. Jag bara, vilka är det här? Det här är ingen av jag har ingen aning. Jag köpte på second hand så här.
Frågan är ju då, alltså, för det är ju stock photos, antar jag, att det är foton tagna bara för att visa upp.
Nej, jag tror det är riktiga bilder.
Tror du det?
Jag tror att det är någon gammal dödsbo, du vet. Och sen har han bara plockat in allting till myrorna, så bara kört.
Ja, nej, men jag menar om du går och köper en fotoram på Gallerix eller någon sån butik.
Ja, där. Ja,
då
ja,
är det en bild på något barn som sitter och lutar sig. Det måste ju vara ett stock photo.
Ja.
Frågan är ju om det är att de har tagit ett stockfoto, eller om de har tagit ett vanligt foto och sagt vi kan också göra det här till en stockfoto. Ja. Är det okej, skriv under här.
Och det här, du, det är ju roligt, för nu ska vi inte säga vem det är.
Nej.
Men vi känner ju en av männen som är på, ja, du vet, de här jävla kristallkuberna. Det var ju du som såg det, för fan.
Jag vet.
Så här, vi har ju pratat om de här kristallkuberna som ja. Present. Så här, ja. Så här, nu köper jag en 3D-kristallkub till
ja,
dig.
Ja, alltså det är en glaskub med en 3D-bild i.
Ja.
En monokrom.
Och det finns ju i Göteborg här. Ja. Ja. Och vi känner en av dem som är
i skyltfönster.
Ja, det är fantastiskt roligt alltså. Jag älskar sånt där.
Jag blev så chockad. Det var att jag satt på en lunchrestaurang mitt emot där, eller en vanlig restaurang mitt emot, med mina systrar åt mat. Och så pratade vi om det här jävla Crystal Memories, som stället då heter.
Mm.
Och jag bara berättade vad det var för någonting. Att det är liksom det töntigaste man kan ha, i någon slags kristallkub med foto på sig själv i 3D med liksom en svävande signatur under och ja. Sådär. Och så säger någon av mina systrar, men vi kan kolla in hur de ser ut, haha. Aha, så går vi dit och så bara direkt bam, där är han.
Han är en halvkänd person. Han har en högt uppsatt position i spelbranschen i Göteborg, kan vi säga. Han vet vem han själv är om han lyssnar. Ja. Och vi bara säga att vi såg dig. Vi vet att du är där.
Men när jag såg den här kristallkuben, så tänkte jag, om man inte skulle ha en på sig själv.
Du tänkte det? Ja, du ska skaffa den. Ja. Ja, det tar med fan otroligt alltså.
Ja.
Det är så fint.
Som onans sperma så börjar våran tid rinna ut i sanden.
Men jag skulle också prata en sista grej om såna här bilder.
Ja.
Stock photos. För att Superlife 3, den magiska kuben som snurrar i evighet, som vi har haft vi har satt dit våra porträtt på den och så.
Ja.
Den fick man ju med såna här stock photos. Följ med för att se. Det är okay. Borta, i köket. Du ser, det är som de barn som fiskar där. Ser du? Han håller i den här kaninen.
Ja,
det är vackert alltså. Vi kan lägga upp bild. Det ser som mina barn nästan. Så här. Ja, men det är så här, de är ute på fisketur. Och så här, det känns lite så här, fan, det är bra fångst
det
där.
Och det var ju ändå flera olika foton med vad som ser ut som samma barn.
Ja, det är samma.
Så det är ju en fotoserie, det är någon familj som bara sålt sina fiskefoton till Kub AB. Eller vad
Julles Albin har jag hört. Ja, det är otroligt. Men hörru, vi kanske ska lägga ner den här skiten.
Ja, vi lägger ner den här skiten. Jag tycker vi ses nästa vecka och gör en minst lika rolig podd då också. Ja.
Och vilket jävla ettårsjubileum vi
hade alltså. Ja, och vi skulle ju säga det här med iTunes, Twitter och Facebook och allt det där, men jag orkar inte säga det, så jag säger bara kod 5 som vanligt. Kod 5 betyder gå in på allt och tryck like och gör allting.
Ja, det är bra. Hej då.
Hej då.